21 juni 1997.
Idag är det alltså 10 dagar kvar till dess att Hongkong lämnas över till Kina. Och det här överlämnandet, det avslutar 156 år av brittiskt styre. Och det innebär samtidigt att Storbritannien lämnar sin sista kvarvarande stora koloni. Vår Asienkorrespondent Staffan Sonning tar oss med på en resa genom juvelen i det brittiska imperiets krona.
Good afternoon everybody, all the ladies and gentlemen. Welcome for joining this tour. And our first sightseeing point will be on your left hand side, the American Embassy, McDonald's.
Bussen är västerländsk, men både chauffören och guiden är kineser. Guiden heter Joelle och hon slår an tonen genom att presentera en av Hongkongs McDonald's-restauranger som den amerikanska ambassaden. Hongkong är den McDonald's-tätaste staden i världen. Det lär också vara här som du betalar minst för själva hamburgaren. En Big Mac kostar en tia, det är ungefär en tredjedel av vad den kostar i Sverige. Annars är det mycket här i Hongkong som är störst, mest och dyrast. Här lär finnas flest Rolls-Royce-bilar per invånare i världen. Men det är inte lätt att ta sig fram med sin Rolls. Trafiken är den tätaste i världen också med 271 bilar per kilometer väg. Den som äger en parkeringsplats i Hongkong är förmögen. Ligger parkeringsplatsen rätt kan den lätt säljas för 500 000. Men i Hongkong hittar du också de mest tättbefolkade bostadsområdena i världen. Bostadsstandarden är synnerligen låg i de statliga bostäderna och Världsbanken utsåg i fjol Hongkong till världsmästare i ojämn inkomstfördelning.
And this Kwasahaba Tunnel is the busiest tunnel in the world. Per day got 120,000 cars using this tunnel.
Den här tunneln är den mest trafikerade i världen, säger Joel. Hongkong får in 1,2 miljoner kronor om dagen i tunnelavgifter. Vi åker genom den 2 kilometer långa tunneln under Victoriahamnen. Hamnen är fylld av båtar som pilar fram och tillbaka. Små fraktbåtar stävar fram lastade med varor från Hongkongs många blomstrande småindustrier. Tyg och konfektion är den största branschen. Hongkong exporterade i fjol kläder för 70 miljarder kronor. Näst störst är elektronikindustrin. Hongkongs affärsmän exporterade klockor, radioapparater och datorer för 55 miljarder kronor i fjol. Bland fraktbåtarna dunkar en och annan sampan fram. Det är de traditionella, bulliga kinesiska träbåtarna. De ser nästan ut som stora träskor som någon jättesparkat av sig i hamnen. Hongkong var en gång en liten fiskeby. Men för 156 år sedan, mitt under opiumkriget 1841, seglade den brittiska flottan in här i det som nu är Victoriahamnen och tog kontroll över ön för den brittiska kronans räkning. Ön såg inte mycket ut för världen på den tiden. Det var en i stort sett öde klippa som stack upp ur vattnet. Men det lilla sundet mellan ön och fastlandet bildar en perfekt skyddad hamn när tyfonerna donar in från Kinesiska sjön. De brittiska opiumhandlarna såg stora möjligheter.
Here. If you take a look in front of you, on your right hand side, you can see the building in blue and gold color with the spire on the top. That is the tallest building in town here. Central Plaza, 78 story and it's over.
Nu är det inte längre opium som driver Hongkong framåt, det är pengar. Joel pekar ut den högsta skyskrapan genom bussfönstret. Det är Central Plaza med 78 våningar. Det är på gång ett hus som ska bli ännu högre, men det är inte färdigt än. Från hamnen och upp emot Victoriaberget i bakgrunden sträcker sig en kompakt skog av skyskrapor i stål, glas och betong. Den märkligaste siluetten av skyskrapan som rymmer den kinesiska jättebanken Bank of China. Arkitekten har baserat bygget på trianglar. Det är enligt kinesisk visdom ingen bra form. Den innebär otur. Det finns kineser som har hängt speglar i sina fönster där hemma för att mota de onda krafterna från Bank of Chinas trianglar. Men Hongkongs affärsmän har inga speglar i sina fönster. Sedan ett år tillbaka tycks affärsmännen se fram emot Kinas övertagande av Hongkong med samma förväntan som när ett barn väntar på julafton. Aktiekurserna slår nya rekord var och varannan dag och de redan groteska fastighetspriserna har stigit med ytterligare 15% bara sedan årsskiftet. Och det är inte bara affärsmännen som är Kina-kramare. Alla opinionsundersökningar visar att en klar majoritet av Hongkongborna är nöjda med att Kina och Hongkong återförenas. Och de tror att framtiden är fortsatt ljus. Mm. röda blommor ska slå ut i full prakt på den röda klippan, sjunger Peng Li Wang. Det här är en av låtarna på en CD som heter Bra sånger för 1997. Det är en av många skivor som getts ut för att Kina återförenas efter 156 år. Men inte alla som sjunger med. Nästan i skuggan av Bank of Chinas jättebyggnad ligger ett grått stenhus i gammal kolonial stil. Det är Hongkongs parlamentsbyggnad. Här sitter idag Hongkongs lagstiftande församling, alltså ett slags lokalt parlament. Parlamentet är folkvalt och det har 10 dagar kvar att existera. När Kina tar över läggs helt sonika hela parlamentet ner. Hongkongs största parti heter Demokraterna. De vann valet 1995 i överlägsen stil. Demokraternas ledare heter Martin Lee. Han är omåttligt populär i Hongkong. Han är advokaten som beslutade sig för att bli politiker när han insåg vad som var på väg att hända med Hongkong, säger han.
I entirely agree that you cannot separate political freedoms from economic freedoms. The two go hand in hand. But the strange thing is that leaders in China and a lot of our business people here seem to think differently. They seem to think that you could let the economic half of the genie out of the bottle, and yet you could suppress the political half of the same genie inside the bottle.
Jag håller helt med dem som anser att det inte går att separera ekonomisk frihet från politisk frihet, säger Martin Lee. Han jämför Hongkongs framgång med anden i Aladdins lampa. Det egendomliga är, säger Martin Lee, det egendomliga är att de kinesiska ledarna och en stor del av våra affärsmän i Hongkong tror att man kan släppa ut den ekonomiska halvan av anden ur lampan och samtidigt trycka ner och förtrycka den politiska halvan. På kort sikt kommer kanske aktiemarknaden att fortsätta att gå upp, men på lång sikt kommer det här att misslyckas, säger Martin Lee.
So in the long term, I do not see how we can sustain this economic growth when the rule of law is no longer there. But you can also test whether these Hong Kong business people, even overseas business people, are actually so confident about our future. Practically every tycoon there is in Hong Kong has a foreign passport already. Everyone.
Det går att testa affärsmännens eget förtroende för Hongkongs framtid, säger Martin Lee. Praktiskt taget alla stora affärsmän har redan ett utländskt pass i bakfickan och 60% av de börsnoterade företagen har redan flyttat sin juridiska hemvist ut ur Hongkong, säger han. Martin Lee och hans kollegor i Hongkongs parlament kommer att ersättas av ett annat parlament. Det är garanterat Kina-troget och har i praktiken utsätts av den kinesiska ledningen i Peking. Parlamentsledamöterna ska sväras in mitt i natten på morgonen den 1 juli. Det är så kontroversiellt att både Storbritanniens premiärminister Tony Blair och USAs utrikesminister Madeleine Albright har sagt att de kommer att lämna överlämnande ceremonin i protest. En av ledamöterna i det nya parlamentet är Tsang Yok-sing. Han är ordförande i en organisation som heter Den demokratiska alliansen för förbättring av Hongkong. Det är en pro-kinesisk lobbygrupp som bildades efter massakern på demokratirörelsen i Peking 1989.
Well, I am glad to see the end of British colonial rule in Hong Kong. I lived through years in the 50s and 60s when the colonial government in Hong Kong was much more high-handed than today. I saw people thrown in prison for political reasons.
Jag är glad att se slutet på det brittiska koloniala styret i Hongkong. Jag upplevde styret under 50- och 60-talet och det i och för sig var värre än nu. Jag såg folk kastas i fängelse av politiska skäl. Jag såg mycket värre rasdiskriminering än idag. Jag tänkte då att vi inte kunde tillåta det koloniala styret att pågå för alltid, säger Tang Yok-sing. Men han säger samtidigt att han är medveten om att det kommer att bli konflikter sedan Kina tagit över. För att lösa de konflikterna och göra verklighet av Kinas slagord ett land, två system kommer det att krävas mycket tolerans, rationellt tänkande och vanligt förnuft både hos den kinesiska ledningen och hos Hongkongs befolkning, säger han.
I have the feeling that the Chinese leadership actually they want to sort of... They are regarding Hong Kong as a kind of important experiment.
Jag har en känsla av att den kinesiska ledningen betraktar Hong Kong som ett slags viktigt experiment. De tror att erfarenheterna från Hong Kong kan bli till stor hjälp för Kina när det gäller att lösa de problem landet kommer att möta själv under sin utveckling mot en marknadsekonomi, säger Zhang Yuxing. Kina har inte råd att låta Hongkong misslyckas, säger han. Det innebär att jag tror att vi har ganska stora förhandlingsmöjligheter när det blir konflikter mellan Hongkong och den kinesiska regeringen. Man ska inte heller glömma att Kina gått igenom mycket kraftiga förändringar de senaste 10-15 åren. De har numera en helt annan inställning till hur ett land och en ekonomi ska skötas, säger Zhang Yuxing.
And on your left-hand side here, up here, that's the Kowloon Station, that's the railway terminus. We have the KC.
Joel pekar ut järnvägsstationen på Kowloon-sidan av Hongkong. Därifrån går numera tåg direkt till Peking. Det är 258 mil dit och resan tar 30 timmar. Men med till ekonomisk utveckling är resan mycket lång. En genomsnittlig Hongkongbo tjänar numera mycket mer än en engelsman. En genomsnittlig kines måste arbeta i 3 år för att tjäna ihop det Hongkongbon under ett enda år satsar på hästkapplöpningar. I slutet av resan undrar Joel varför vi är så blyga. Varför ingen undrar hur hon känner inför Kinas övertagande. Personligen oroar jag mig inte ett dugg, säger hon. Och det är många här i Hongkong som är glada. Vi tycker det ska bli roligt att fira återföreningen, säger hon.
I wonder why you don't ask me how the people feel about it, because almost everyone asks me the same question. Well, personally I don't worry. And a lot of people, they're very happy too. We're happy to have celebration.
Vi hörde vår Asienkorrespondent Staffan Sonning, men inte allra sist så var det en kvinna som sjöng vackert här. Men det var Staffan Sonning som gjort reportaget från Hongkong så här 10 dagar innan Kina tar över den brittiska kolonin.
Sveriges Radio i Hongkong.
Årets största nyhetshändelse. Hur ska det gå för Hongkong när Kina tar över? Sveriges Radio P1, P3 och P4 från Hongkong, där kapitalism möter kommunism. Nästa vecka i P1, P3 och P4.
Sveriges Radio i Hongkong.
Om Hongkong den närmaste tiden. Den sista dagen, 30 juni, sista dagen före överlämnandet, så direkt sänder Sveriges Radio 5 timmar från klockan 14 till 19 svensk tid. Det innebär Hongkong-tid klockan 20 till klockan 1 på natten. Hongkong ligger 6 timmar före Sverige, åtminstone så här på sommaren. På vintern har jag för mig att det ligger 7 timmar före. Jag tror inte att Hongkong har någon sommartid. Jaha, så är det med det i alla fall. Klockan 14 till 19 den 30 juni direkt sänder vi i 5 timmar. Analyser, människor och experter, vi följer firandet. Vi är med när prins Charles och Chris Patton bordar den kungliga jakten Britannia och seglar iväg. Hongkong, en yta mindre än Ölands, en befolkning nästan lika stor som Sverige.
–21 juni 1997.
Inför Kinas övertagande av Hongkong om 10 dagar har en ny lag godkänts som ska hindra regimkritiker att fly från Kina till Hongkong. Personer som olagligt tar sig till Hongkong ska aldrig kunna få permanent uppehållstillstånd där enligt de nya bestämmelserna.
Den 22 juni 1997. Nedräkningsdagarna fortsätter. 9 dagar.
9 dagar innan Hongkong tas över av Kina kastade 8 av världens stora ledarna för de ekonomiskt viktigaste länderna, numera inkluderande Rysslands Boris Yeltsin, samlade här i Denver vid Klippiga bergen till årets G8-möte. De kastade in en brandfackla i processen till den historiska övergången. Vi ser fram emot, kommer det att heta i slutkommuniken när denna görs offentlig klockan 19 ikväll svensk tid. Vi ser fram emot demokratiska val av en ny folkvald församling i Hongkong så snart som möjligt. Strax innan hade president Clinton tillfrågats om, nu när Ryssland får ansluta sig, om inte G8 också kan bli ett G9 med Kina som medlem. Svaret var att det är uteslutet. Kina är ingen demokrati. Detta hände när kvällen i Denver egentligen skulle präglats av The Old West, den gamla västern. Världen Clinton bjöd dignitärerna från Tyskland och Frankrike, Italien, Storbritannien, Japan, Kanada och Ryssland på vilda västernmat och vilda västernunderhållning. Men av gamla västern blev mera fjärran östern. Clinton och hans utrikesminister Madeleine Albright ville försäkra sig om att USA och EU-länderna har gemensam ståndpunkt i sin politik gentemot Kina i händelse att maktövertagandet i Hongkong får stötande inslag. Förslaget till slutkommuniké har läckt till medier. Ändringar kan komma, men detta är huvudpunkterna. Önskan om förbud över hela världen av kloning av människor. Mera handel med och investeringar i Afrikas fattigaste länder. Men signal till den nya regimen i Kongo om att bistånd till det uteblir om reformer inte kommer till stånd. Och ett ja till ett japanskt förslag om att sända en emissarie till det akut krisdrabbade Kambodja. Och löfte om långsiktigt engagemang i Bosnien. Staffan Heimersson på G8-mötet i Denver, Colorado.
...23 juni 1997. Från TV.
Med bara 7 dagar kvar tills Hongkong blir kinesiskt anlöpte idag den kungliga brittiska jagaren Britannia kronkolonin. Jagaren ska vara prins Charles flytande bas under överlämnandet. Sen när nedräkningen är över ska prins Charles lämna det då kinesiska Hongkong tillsammans med den sista brittiska guvernören Chris Patten ombord på Britannia. Under den sista tiden i Hongkong är det just Chris Patten som har stått i centrum.
Bilen är framkörd. Det är dags att ta farväl. Det här är ett av hundratals avskedsframträdanden för den 28:e och sista guvernören i Hongkong. Och när Chris Patten ombeds summera sina 5 år som den brittiska kolonins överhuvud är det en fras han ständigt upprepar.
As you can see, it's an incredibly successful economy today. Hong Kong is an incredibly successful place. Chinese success story.
Ja, under en kort intervju lyckas han använda ordet framgångsrik säkert 10 gånger. Och Hongkong är framgångsrikt. Och nu när kolonin ska lämnas tillbaka tar britterna och Chris Patten åt sig äran. Inget konstigt med det eftersom Chris Patten i första hand är politiker. Och avgående politiker brukar tala om dukade bord som efterlämnas. I det här fallet till den av Peking utsedda administratören Tung Chiu-wan. Chris Patten låg bakom det första egentliga demokratiska valet i Hongkong, något som upprörde Kina, och relationerna blev inte bättre av såna här utfall mot Peking.
I certainly think that they should get a little more into tune with what people in Hong Kong think and do.
Patten fick genast svar på tal av Pekingvänliga Hongkong-kineser.
His major shortcoming is that he does not understand the Chinese culture. And because of that, he's unable to work effectively with the Chinese government.
What I've done is insisted that we should stand up for Hong Kong, for the promises made to Hong Kong, and for the independence which Hong Kong has been promised in everything except foreign affairs and defense. But that's unfortunately sometimes meant that Chinese officials have shouted at us, but we've still managed to do extremely well.
Den sista juni flyttar Chris Patten och hans familj ut ur guvernörsresidenset, och kolonialbyggnaden här ska sen användas dels som museum och dels för officiella tillställningar.
Chris Pattons sista avsked blir till de kinesiska övertagarna, de som han haft så frostiga förbindelser med. Och sen bär det iväg, men naturligtvis inte utan ett sista ord på vägen.
Hong Kong is an incredibly successful place.
Storbritannien har nu gått med på att låta Kina sända en militärtrupp till Hongkong före det formella maktövertagandet. Drygt 500 man ur den kinesiska folkarmén ska vara på plats i Hongkong 3 timmar före överlämningen.
Do you call people who are able to march peacefully in the street treacherous? Do you call people who gather by their tens of thousands on the 4th of June to commemorate with great dignity the Tiananmen killings? Do you call them lacking in Chinese patriotism? I mean, to describe these aspects of life in Hong Kong as though they represented a threat to China is, I think, to show a profound lack of understanding of this extraordinary city.
Hong Kong's handover from Britain to China was not always a certainty. For the last in his series Hong Kong, Yesterday, Today and Tomorrow, CNN's Hong Kong bureau chief Mike Chinoy reports on the events that sealed the territory's fate.
As the 1980s began, Hong Kong was riding high, enjoying a boom fueled by China's headlong rush toward modernization, becoming the preferred base for companies doing business in a reformist, outward-looking People's Republic. Yet one shadow loomed. In 1997, the colonial treaties under which China had ceded most of Hong Kong's territory to Britain a century before were due to expire. The uncertainty was threatening business confidence. The British government decided something had to be done. In September 1982, Prime Minister Margaret Thatcher went to Beijing for meetings with Chinese Premier Zhao Ziyang and senior leader Deng Xiaoping. Fresh from leading Britain to victory in a war with Argentina over the Falkland Islands, Mrs. Thatcher was in no mood to compromise.
Her mood was dogmatic, it often was, of course, and fairly combative. She was not at all in the mood to make early concessions to China. She wasn't very keen on China. She didn't like the Chinese very much.
Margaret Thatcher began reasserting in public a position which really the Chinese had really indicated was unacceptable. She was asserting that treaties were meant to be observed and she wasn't sure they could be observed. The Chinese took some offense at that.
Indeed, for Beijing, the loss of Hong Kong to Britain was a national humiliation dating back a century and a half, and the official who signed it away, Li Hongzhong, was reviled as a traitor. Mrs. Thatcher found the Chinese unyielding.
We never recognized these unequal treaties, and if we accepted Britain's proposal, would be no better than Li Hongjiang.
Yet after a tough and abrasive meeting with Deng Xiaoping, Mrs. Thatcher and the Chinese leader did agree to start serious talks.
Both leaders made clear their respective positions on this subject. They agreed to enter into talks through diplomatic channels following the visit, with a common aim of maintaining the stability and prosperity of Hong Kong.
In the face of Chinese intransigence, Britain soon abandoned its position that the colonial treaties should simply continue indefinitely. Instead, they offered to acknowledge Chinese sovereignty over Hong Kong if Beijing would agree to let Britain continue to run the place. China said, no deal.
We did that because that was almost certainly what people in Hong Kong would have wanted us to do if that had been possible. And we pushed that to the very limit. And the Chinese got to the point where their propaganda was saying that we were near breakdown.
In Hong Kong, the deadlock produced a full-blown crisis.
And the fact that we were continuing to disagree leaked out. We were unable to produce soothing communiques saying we had frank and constructive discussions. The news of the contention caused the Hong Kong dollar and the markets to go through the floor.
With great reluctance, the British decided they had no choice but to concede. They told Beijing London would abandon all claims to sovereignty and administration over Hong Kong. Throughout the negotiations, the people of Hong Kong had been kept in the dark. It fell to Geoffrey Howe to break the news.
But it's right for me to tell you now that it would not be realistic to think of an agreement that provides for continued British administration in Hong Kong after 1997.
We had then to disclose to the people of Hong Kong that we were no longer seeking to maintain British administration after 1997. It was the unveiling, as it were, of that reality which we'd all come to recognize.
With these concessions, the negotiations made progress under the principle of one country, two systems, laid down by Deng Xiaoping, under which China would allow Hong Kong to maintain its present way of life.
One country, two systems solved the problem of China recovering sovereignty while also ensuring Hong Kong's long-term prosperity and stability.
At the end of 1984, Mrs. Thatcher returned to Beijing and, with Chinese Premier Zhao Ziyang, signed the Joint Declaration, a legally binding international treaty under which Hong Kong would become a special administrative region of China on July 1, 1997, with its economic, legal, and social systems to be preserved unchanged for 50 years. For China, it was a triumph underscoring its heightened international prestige.
The success of these talks was due to the fact that China is a reputable and powerful country.
But in Hong Kong, where Mrs. Thatcher spoke to reporters after signing the joint declaration, there was widespread concern.
Prime Minister, on Wednesday you signed an agreement with China promising to deliver over 5 million people into the hands of a communist dictatorship. Is this morally defensible?
What do you think would have happened if we had not attempted to get an agreement?
Britain had virtually no cards. And so we negotiated and we got the Joint Declaration, which provides the most detailed protection possible, I think, in the real world, for 50 years after the handover for Hong Kong's way of life.
As the doors of a reform-minded China open wider in the years following the signing of the Joint Declaration, anxiety here began to ease. But then, in the spring of 1989, a new and darker shadow gathered over Hong Kong, the shadow of Tiananmen Square. Mike Chinoy, CNN, Hong Kong.
Certainly we leave with pride. If you look at what Hong Kong has become, it's a remarkable place. And I think it's fair to say that a great degree of that has stemmed from the fact that we, the British garrison, have made it a safe place to be. Yes, of course we'll be sad. But at the same time, we have to look forward as well. If we spent all our time being sad, then we wouldn't get the job done.
We have a very firm foundation to make it a prosperous community. I do not see any major threat in in medium term. Nothing that would in Hong Kong would likely to upset that. We must remember one very important thing. There is enormous national pride in China to make sure that Hong Kong will continue to be economically prosperous after July 1st this year, as much as it has been prosperous before, or even more so in the future. It would be unthinkable for, and it would be illogical if you believe that Chinese leaders, having gone through the negotiation with Britain and having signed up to the Joint Declaration and International Treaty, and having enacted the basic law for Hong Kong, all promising continuation of the system, and suddenly try to change all this on July 1st, to me that would be very silly. And I don't think Chinese people, Chinese leaders, would work like irrationally in that manner.
The minority who speak out are really the tip of the iceberg. Most people are just trying to get on with their own lives and hoping things will be all right, but they're very worried, as has been seen with the enormous numbers who've gone abroad and obtained foreign passports. Many of those people have come back and they're trying to make money here, but they've all got the foreign passports ready to get out if things go wrong. And obviously no one wants things to go wrong, but there's very great worry because it's an unprecedented thing in the world. Two such totally different systems being voluntarily brought together. And there's a lot of doubt as to whether Beijing really understands the connection between economic prosperity and freedom of information and the rule of law.
Kina tvingades avträda Hongkongön efter opiumkrigets slut 1842 och senare Kowloonhalvön. Nya territorierna blev brittiskt genom ett 99-årigt leasingavtal 1898. Före britternas ankomst på 1800-talet hade området mycket få invånare. Efter hårda påtryckningar och krig förvandlades den karga klippan, som den kallades, stegvis till en brittisk kronkoloni. Mot kinesernas vilja och ett avtal som Kina aldrig accepterade, då de ansåg sig tvingade att skriva under Nanjingfördraget. Hongkong blev en bas för britternas opiumhandel i Kina, där kineserna under lång tid behandlades som slavar och saknade rättigheter. Lokalbefolkningen hade bland annat som uppgift att i sittvagnar springa upp med herrefolket till bergssidornas eleganta villor. Och långsamt byggdes den koloniala strukturen upp. Flera flyktingströmmar till Hongkong under 1900-talet följde och befolkningen steg dramatiskt efter kommunisternas maktövertagande i Kina 1949. Nu väntar det historiska experimentet Ett land, två system, där Hongkong med taggtråd och gränspolis ska hålla lycksökare från Folkrepubliken Kina borta.
We've managed to stop a lot of people coming in. Some of them may have visions of a better life in Hong Kong and they may want to rejoin the family members. But the standard of living in China is increasing and I believe they realize that coming in as a short-term, on a short-term basis, will not pay very much. They will not be able to find work here. They will be worried that they don't have an identity card and maybe search and repatriate it, so the numbers are actually falling. We've got 32 kilometers of fenced area, and the fence is protected by a security system that sets off an alarm in certain operational bases, detailing the exact locations where someone has disturbed the fence, where we could go and check, and if there's scaling or anything has been disturbed, or if someone is around, obviously they will be arrested and checked.
Det lilla som finns kvar av Hongkongs landsbygd i de nya territorierna upp mot den kinesiska gränsen odlas idag mest grönsaker. Hongkong har med befolkningstillväxten blivit allt mer beroende av Kina, både när det gäller mat och vattenförsörjning. Jordplättarna, som blir allt mer begärliga för fastighetsexploatörer, brukas för hand och metoderna är de samma som på 1800-talet. Xiu Lingzhi flydde från Folkrepubliken Kina 1950 för att söka efter ett bättre liv. Här i de nya territorierna har han bott i alla år och han reser sällan till staden. Xiu talar ogärna politik som så många andra äldre flyktingar från Kina. Den stora förändringen som väntar för Xiu vid 74 års ålder är tämligen odramatisk. Men den unga, politiskt medvetna generationen är djupt oroad över Hongkongs framtid.
Well, we never know what will happen in Hong Kong after July 1st, the handover. But what I would like to see is Hong Kong people should enjoy the same kind of freedom and civil liberties as we are enjoying now. You know, because they already agree that one country, two systems, and Hong Kong people will enjoy the same kind of rights as before. And so I don't want to see the control will come, you know, directly from the SAR government, because they should be the voice for Hong Kong people rather than listening to what Beijing wants to control us, you know.
Whatever we enjoy right now should not be taken away. But if they insist on taking away our rights, I think we are prepared to take the route of civil disobedience. I mean, I can't speak for big business. Maybe some of them say that, you know, they don't care if there's a lot of slaughter and all that going on, they can still make money. But some business people may not have such a strong stomach. And if they see all that crackdown going on, they may want to pull out. We don't want that to happen. We want people to continue to use Hong Kong as a business center and the people can enjoy civil liberties. And it is possible. That's why we cannot understand why the Chinese are making such crazy proposals. But if they do try to introduce drastic changes, then of course, I think this serene atmosphere you see right now will be shattered.
Demonstrationsfriheten är en av de demokratiska fri- och rättigheter som är på väg att inskränkas i Hongkong inför överlämnandet den 1 juli. En stor fråga som också intresserar många, hur kommer det att gå med religionsfriheten?
There are concerns that maybe certain of the churches which maybe are more radical and want to protest or to make more noise than perhaps the Chinese authorities wish them to, may well feel that they need to go underground. Others may feel that that the church may have to become registered as it is in China. The basic law and the understanding that we have here in Hong Kong is that we will continue the same for at least the next 50 years. And so we must assume that that is so. If it isn't, then we may have to, if we're brave enough and courageous enough, to stand up and say, no, this, if they start to put pressure on the church to not have freedom of worship and not have freedom of faith, then we have to look at our conscience and our beliefs and say, can we stand by and let that happen?
There is no doubt at all in my mind that the Chinese leaders do not like a free press. And the foreign minister, Mr. Chen Qichen, has already been interviewed recently, and he said, well, in future, the reporters in Hong Kong may not have personal attacks on Chinese leaders, which means they cannot criticize them by name, nor can they report rumors or lies. But what is a lie when the truth is suppressed? So, and there will soon be passed in Hong Kong an act against subversion. Now, what is subversion? I'll give you an example. Recently, a Chinese dissident, Wang Dan, was convicted of something like that. What did he do? You and I would say nothing wrong. He, among the evidence cited against him was this piece of evidence that he published an article in a Hong Kong Chinese language newspaper, Ming Pao, which was not even circulated in China, in which he said, in China, there is no press freedom. That's all. And the Chinese court apparently agreed with him and gave him 11 years for that. Now just think of that law that we're going to have on press freedom in Hong Kong. Who would dare publish my articles?
Men ekonomin blomstrar ännu. Alla siffror pekar uppåt och näringslivet med goda kontakter med Peking tvekar inte.
All the businessmen are working on the basis that it will not only go on, but even do better. Because people, as a manufacturer, as a trader, as a businessman, you don't make plans for 60 days or 80 days or 100 days, but you know, for a couple of years ahead. So I think the judgment is, and the assessment of hard-nosed businessmen from all over the world, is that Hong Kong will continue to be successful and the show will go on.
Och många affärsmän tycks beredda att acceptera vissa inskränkningar I de demokratiska fri- och rättigheterna.
The political should not affect to our economics. I mean, should be separate issues. I think should be fine too from us. From point of us, should be no any, you know, effect to our economics.
Mm-hmm. But you will accept some clampdowns on civil liberties as long as the business goes well?
Yeah, I think so. I mean, it should be like that way. I mean, I can't accept that.
När avtalet om Hongkongs framtid skrevs under för 13 år sedan var nästan alla emot. Idag är en majoritet för, och drömmarna om lycka och rikedom lever kvar hos många. På en plats med högre bruttonationalprodukt per invånare än I Sverige, men som samtidigt har blivit den dyraste platsen I världen. Och där livet I de trånga och nedslitna bostadsområdena bortom bankerna och lyxbutikerna alltjämt är en ständig kamp för brödfödan. Här får människor acceptera den politiska förändringen som stundar. Tidigare I livet har många flytt från Folkrepubliken Kina, men nu finns inga alternativ än att stanna. Och Pekingregimen har bättre relationer med storkapitalet än vänstergrupperna I kronkolonin. Här finns också bostäderna som de styrande inte vill tala om. Ao Hong har bott I det här huset I 4 år. I en enrummare som han delar med 34 andra hyresgäster. Här bor Ao Hong I en bur med sina få tillhörigheter. En bur mindre än många hundkojor.
Vi är de flesta människor som är 6 till 7. Vi är de som gör det här, de som gör det här.
I work with the cage people for 6 years, but I really feel ashamed of our government and our society. We think that there are still 10,000 people living in such type of inhumane conditions, and some of them really have the feeling that they are living in an animal zoo. Live like animal. I think human beings should live with dignity. So our organization has started to work with these people 10 years ago, and we hope that the government will rehouse all of them in decent housing and eradicate this phenomenon.
Oh, 梗係冇咁方便㗎啦，冇錢啊嘛， 揾唔到錢有三個困難啊嘛，要資料平租啊，租平啊。
I'm not optimistic about this, and I think cage home will exist in the 21st century because some senior Chinese government official is already warning Hong Kong government for giving too much welfare to Hong Kong people. So we cannot see that there will be a better welfare package for the low-income group in Hong Kong. And you know, the political structures in Hong Kong will change, and most of the high positions will be dominated by the business class. And so we are afraid that the voice of the grassroots people will become more dim than in the past.